Radiosporten dokumentär.
Den svenska brottaren Jenny Fransson har lämnat ett positivt dopningsprov. Och Fransson hävdar att hon fått i sig det av misstag.
Mitt liv förändrades där den 30 januari.
Hon stängs av i 4 år efter att både A- och B-provet visat positivt resultat av anabola steroider.
Jag hela tiden intalar mig själv. Jag har inte gjort något och jag ska fan klara det här. Jag ska kunna gå på affären.
Hon tog en bronsmedalj i Rio och var ett av Sveriges stora hopp inför OS i Tokyo. Men Jenny Fransson är istället dopningsavstängd i 4 år. Nu berättar hon själv om livet som dopningsdömd. Det här är Radiosporten dokumentär om Mats Fagerström och mig, Alexander Lundholm. Om Jenny Fransson, om sorgen, hatet, misstron och om dagen när hennes verklighet förändrades.
Alltså det är verkligen min värsta mardröm. Min värsta mardröm som jag aldrig hade kunnat föreställa mig. Alltså jag har aldrig känt mig så maktlös som jag gjort i det här.
Ett blåsigt Helsingborg.
Du ser där skogen där, det är Pålsjö skog.
Ja, det är som ett naturområde upp där alltså.
Ja, det heter någon naturreservat.
Ja.
Det är i Helsingborg hon testar positivt. Det är där hon bor och det är i Helsingborg vi träffar Jenny Fransson. Det är den allra första hösten under hennes 4 år långa avstängning.
Vad jag gjorde efter det här beskedet var ju att jag promenerade väldigt mycket. Jag tog mig ut i naturer som här vid havet och mycket i skogen. Där jag kunde försöka rensa tankarna. Och jag kommer ihåg att jag gick alltså, jättemånga mil de första veckorna. Och nu blir det ju några mil i veckan.
Nu är vi nästan ensamma här nere. Hur ser det ut på sommaren?
Det är riktigt fint väder så är det mycket folk. Så jag har ju gått här när det inte har fint väder också för att slippa mycket folk.
Hon var en av Sveriges bästa idrottare. Nu är hon brottaren som inte längre får brottas. Allt som varit hennes liv förändrades i början av 2020. Den morgonen när dopningskontrollanterna kom hem till Jenny Fransson.
9 januari kommer de till mig. Jag vet att jag till och med lagt in en bild på min Instagram, min händelse. Där jag skrev att idag blev det ingen sommarmorgon. Vi hade haft träningsläger innan på hemmaplan. Så jag väntade mig att de skulle komma.
Kommer du ihåg exakt vilken tid det var?
Ja, 7.20 kommer jag ihåg. Jag vet, alltså varje morgon ligger man ju lite kissnödig. Jag har min tid, man får sätta varje dag vart man är, vart man sover. Så hade jag min tid mellan 7 och 8. Så jag vet, jag gick ju aldrig och kissa förrän liksom, den tiden hade gått förbi. Så man låg ju oftast kissnödig. Och sen, om det plingade på så var det lite så här dopingpolisen, som jag kallar dem. Och så var det upp och öppna dörren och mina hundar hoppade på dem. Och sen brukar jag vara snabb. De brukar säga att jag är bra att testa för att jag är snabb liksom, eftersom jag håller mig kissnödig. Så kissa och så tog de blod. Och jag minns till och med den här gången så han dopingkontrollanten sa så, när föredrar du alltså nära 7 eller nära 8 att vi ska komma? Det är ju en ganska konstig fråga egentligen. Jag kommer ihåg och sa, nej men så tidigt som möjligt för annars ligger jag kissnödig liksom. Och det var så, och sen hej då. Och sen, där ska jag alltså ha testat positivt.
Jenny Fransson går för ett OS-brons. Det kan bli historiskt, det kan bli det. 1-0 fortfarande till Jenny Fransson.
4 år har passerat sedan bronsmatchen i OS i Rio 2016.
Visa vad du ska göra nu, kom igen här nu!
Kom igen nu Jenny! Ta fram det du har nu, det sista här nu. Nu är det bara minuten kvar att jobba på, sen kan du vila som jag sa.
Men det ska gör om det, nu. Vi tar lite högre volym.
Ja, jag tänkte.
De har satt sig i bilen, Radiosportens brottningsreporter Mats Fagerström och Jenny Fransson.
Jag tror vi stänger din, det är där det blåser mest ifrån. Ja.
Hon säger att det gör ont att prata om gamla minnen, men de lyssnar på bronsreferatet från Rio.
Stå kvar nu, håll balansen, stå stadigt. Fortsätt där, och så kanadensiska lite för ivrig och tappa greppet. 5 sekunder kvar, fortsätt där, inget krångel här nu. Stå stadigt, och inte något krångel där. Håller hon emot och där går tiden ut också. Vi har ett svenskt OS-brons. Jenny Fransson står distansen ut.
Jag fick puls nu, kände jag. När jag lyssnade på det. Ja, det var en häftig dag i mitt liv. Och det är det som gör ont, att jag får liksom inte blicka tillbaka och ja, men och vara stolt. Jag får väl det, men det känns alldeles för jobbigt just nu. Så det är ont. Men jag har ju tittat lite grann tillbaka och jag känner bara att det där är, det är inte samma Jenny som det är idag. Det är det inte.
Det är så häftigt med OS, hur man liksom bara fokuserar på den där medaljen. Och jag har gjort det nu verkligen, i alla fall senaste året, varje dag.
Hur känns den att hålla i då?
Och jag är glad, jag har kört mycket styrketräning. Den var tung.
Efter bronset i Rio blir det också VM-silver under hösten 2019. Karriären är på topp men på väg mot sitt slut. Jenny Fransson ska runda av efter OS i Tokyo.
Och jag hade planer liksom, jag ska vara med på OS-invigningen den här gången. Och folk bara sa, det tar energi. Jag bara, nej, det här kommer bara ge mig energi. Så jag hade liksom hittat en sån harmoni där jag skulle njuta av sista tiden av min karriär. Och det låter klyschigt, men det var verkligen så. Jag såg fram emot det här sista halvåret som jag hade kvar. Alltså, mitt liv förändrades där den 30 januari 2020.
Den 30 januari är en torsdag. 2020 har precis börjat, men för Jenny Fransson är det på väg att ta slut. Hon har precis varit och styrketränat. Om 4 timmar är det ett nytt pass på schemat. Under helgen väntar SM. Men bland posten väntar något annat.
Ett brev låg ju i min brevlåda som jag hade inte varit ner i brevlådan. Vi har den liksom i en annan port. Så jag fick ett samtal från sportchefen på Brottningsförbundet. Så sa han så här, hej Jenny, är du hemma? Så tänkte jag bara, ja, ska han komma eller? Så här tänkte jag, ska jag göra någon reportage inför SM eller något sånt där. Så jag bara, ja, jag är hemma. Så han bara, ja, har du kollat din post? Nej. Alltså, och så berättar han det för mig.
Det Jenny Fransson får veta är att hon testat positivt för dopning. Testet hon gjorde den där morgonen efter lägret har visat spår av en förbjuden substans.
Så jag bara, nej, va? Nej, du vet, jag vet inte, hur ska man reagera när han sa det? Och så jag bara, nej, nej. Och sen, du vet, nej, att det blev en sån panik liksom. Och jag vet, jag springer ut i köket när jag har en, och så skriker till min sambo, jag har testat positivt på ett dopingtest. Och jag vet, han sitter och jobbar och bara, ba? Och så blir det sån panik, och du vet, jag har han i örat, sportchefen, och bara, men Jenny, gå till brevlådan, för där kommer du även att se vad det är för någonting det liksom rör sig om. Jag och min sambo springer ner till brevlådan, öppnar, och så står det så AS liksom. Så jag var då AS eller ASS eller vad det så. Alltså anabola steroider. Så jag bara, jag kommer ihåg, jag bara sett det, men jag bara nej, det har jag inte alls. Sen står det liksom vad som gäller nu här. Om jag har jag några frågor så kan jag ringa ett nummer här till RF. Så jag bara, det är klart att jag har frågor. Så jag kände bara jag får ringa upp han här. Jag vet inte ens vem det är jag ringer upp. Och jag bara, vad ska jag säga? Hej, det är Jenny, jag har fått ett brev att jag har testat positivt för doping. Och du vet så här, ja, hej Jenny. Och du vet, jag känner bara, du vet, jag bara, det är något har blivit fel. Säger jag bara, nej, vet du att det har det nog inte. Jo, jag har inte tagit någon doping. Nej, men nu är det så här att, du vet, som att jag skulle vara lugn lite så. Att sånt här tar tid. Jag bara, vadå tid? Kan inte komma och testa mig nu? Nej, det är inte så det går till. Nähä? Jag bara, vad är det för doping? Ja, det är ju metyltesteron som du ska ha, som du ska få i dig oralt. Så jag bara, jaha? Du, jag kommer börja skriva ner, för jag tänkte, jag kommer glömma det här, för jag är helt väck nu. Vad ska jag göra nu? Så jag bara, jag ska ju tävla i helgen. Nej, vet du, det ska du nog inte. Nähä? Men vad händer nu? Jag kommer ihåg, då sa han att ja, om du vill göra B-analysen så ska du betala in 5 000. Du fick en lapp vart det står banknummer och sånt. Jag bara, jaha, men det är väl klart att jag vill det. Så jag kommer ihåg, vi lägger på och jag bara, du vet, utskakandes, bara ta fram telefonen, börja betala in. Jag bara, ja, nu har jag betalat in, skickat till honom. För mig var det så panik, samtidigt som det kändes som att shit, det här kommer ju ta tid. Jag måste ringa upp. Nej, jag kan inte ringa någon. Ska jag berätta det här för någon? Alltså, det blev riktigt kaos i mitt huvud. Sen var ju det från torsdagen där. Jag var tvungen att sjukanmäla mig till SM. Jag kände så här, vad ska jag säga att jag var magsjuk liksom. Jag drog till stugan och låg där och grät och promenerade mycket och grät.
Var det någon du pratade med i närtid efter att du hade fått det positiva dopingsvaret?
Jag pratade med min mamma. Jag kände så här, jag kan inte ljuga för henne. Jag ska på SM imorgon. Hon kommer inte tro på att jag säger att jag är sjuk. Så jag kommer ihåg, jag berättade för henne.
Mamma är ju alltid mamma. Vad sa hon?
Ja, oj, hon blev ju ledsen, men direkt liksom försökte ju trösta mig. För jag hade ju liksom gått in i så här, mitt liv är över. Så, mitt liv är över. Det var det enda jag sa den dagen. Så hon bara, nej Jenny, ditt liv är inte över. Jag bara, jo, mitt liv är över. Nej, ditt liv är inte över. Och du vet så här. Och det är väl därför, på något sätt där också jag kan känna mig ganska trygg. För att det, min familj, mina vänner, de vet vart jag står. Så jag har aldrig behövt förklara mig när det har hänt. Att ni förstår väl att jag inte har gjort det här. Och, nej, det är helt fel. Jenny Fransson och doping, de två, det hör inte ihop.
Ändå är det Jenny Fransson som testar positivt för dopning. Resultatet visar på mycket små mängder av restprodukter från den förbjudna substansen metyltestosteron. Det är Åke Andrén Sandberg som kommer agera som en åklagare i fallet. Han är ordförande i Riksidrottsförbundets dopingkommission och expert på vad metyltestosteron är.
Det är ju ett sorts testosteron. Och testosteron är ju det manliga könshormonet som gör att man blir man. Det vill säga bland annat att man blir lite mer aggressiv, vilket ju kan vara intressant i idrottssammanhang. Och att man får större muskler. Och då har man satt till den här lilla kemiska substansen, en metylgrupp. Och det gör det att man inte behöver spruta det, utan man kan ta det i tablettform istället. Så det är därför som det heter metyltestosteron. Men man kan säga att effekten av det är precis som vilket annat testosteron som helst. Som en anabolsteroid alltså.
Halten i de två metaboliter som återfinns i Jenny Franssons urin är på 2 respektive 6 nanogram per milliliter.
Och då är det små mängder. Men det är ju som i Therese Johags fall, så var det också en väldigt liten mängd. Och hon sa att hon hade fått på läppsalva. Det kan ju vara sant, men det kan också vara så att hon har tagit en jättedos 4 månader tidigare och det är nere i sova. Och det är precis på samma sätt som Jenny Fransson, om det är som så att hon har fått i sig det här på något annat sätt. Eller hon har tagit en stor dos. Det kan vi aldrig avgöra med proven, utan vi kan bara säga att vid det tillfället så fanns det precis så mycket.
Hon promenerar och hon gråter vid stugan i Malmö. Än så länge är det inte offentligt, men det kommer det att bli när helgen är över. Måndagen den 3 februari ska hela världen få veta att hon testat positivt.
Alltså det var ju bara sån fet ångest. Och jag kände bara så här, nej, jag vill inget mer. Det här vill jag, vill inte, samtidigt som jag visste att det här kommer hända. Att det blev just den 3 februari var ju inget val jag gjorde. Men det var väl att någon hade ju läckt ut det. Så de var ju på mig och de var på förbundet och på SOK. Och då kom vi fram till, jag tillsammans med sportchefen, att det är bättre att det kommer från mig än att det ska komma en massa spekulationer. Det är bättre jag säger det med mina ord än att någon annan ska hitta på.
Dagen som sådan då, 3 februari, när nyheten släpptes, vad gjorde du då när den kom?
Ja, det var också sjukt, hemskt. Jag kommer aldrig glömma det. Jag var uppe i Stockholm på möte med RF för att få lite mer information. Och sen direkt mötet till slut så bestämde vi satt på Scandic i Stockholm. Så bestämde vi att vi ringer till DN nu och berättar det här. Vi sätter oss i taxin till Bromma, jag med sportchefen. När vi kliver ur taxin på Bromma så får jag ett sms och står det så här, det är ute. Det var han från SOK, vår sportchef från SOK, som skriver, det är ute.
Den svenska brottaren Jenny Fransson har lämnat ett positivt dopningsprov. Något Dagens Nyheter var först med att rapportera. Fransson, som varit ett av de stora svenska medaljhoppen till sommarens OS, har testat positivt för det otillåtna ämnet metyltestosteron, en anabolsteroid. Och Fransson hävdar att hon fått i sig det av misstag.
Det blir stora rubriker överallt. Hon sitter på Bromma flygplats när nyheten släpps.
Så jag kommer ihåg våran sportchef på förbundet. Bara, Jenny, ställ dig här. Trycker in mig liksom i ett hörn på Bromma. Det blev som panik liksom. Det var ute, mitt flyg gick inte för som 3 timmar. Han letar upp ett ställe inne på Brommas flygplats där vi gömmer oss. Det är också så hemskt. Vet, jag satt där inne, jag kommer ihåg. Jag sa så här, jag sitter och gömmer mig. Ska jag behöva sitta och gömma mig? Men det fick bli så, för jag skulle hem. Och jag vet, det bara telefonen var ringde. Och du vet, vänner som skriver till mig, familj som ska börja ringa, till alla tidningar. Du vet, det var helt galet. Så vår sportchef skulle ta på sig att prata liksom, för jag var helt nedbruten själv. Sen du vet, vänner som skrev, ska jag komma och hämta dig? Jag kör upp till Stockholm och hämtar dig. Jag var, nej, du ska inte hämta mig. Och sportchef sa, ska jag hyra en bil, kör hem dig. Du vet, så slipper du gå in på planet. Så jag var, va? Ska jag behöva det? Jag var alltså aldrig i livet att jag ska behöva gömma mig på det sättet. Så jag var så här, nej, jag ska åka hem med planet. Jag ska gå in där. Det var ångest, helt klart. Alltså, vet, vi satt där. Jag satt liksom med ryggen så att ingen skulle kunna se mig. Och jag hade väl föreställt mig, liksom, åh nej, nu kommer liksom folk hata mig och du vet, säga saker till mig. Jag blev lite så här paranoid. Liksom. Jag tänkte, shit, alla här runt omkring mig, alltså, de vet om det. Alltså de vet om, de dömer mig, de hatar mig, du vet, det var verkligen så här. Jag var med, jag har inte gjort något, så jag ska inte behöva gömma mig.
Jenny Fransson kommer hem till Helsingborg. Hon blir mött av sambon Hjalmar Sjöberg.
Vi ska på Ica, sa vi, och handla, för jag måste äta. Så jag kom ihåg, jag ska in på Ica, liksom. Så det var det första jag gjorde, jag gick in och handla. Jag kommer att vara så hemskt, för jag kände så här att jag vill titta upp, eller jag vill titta ner, men jag ska titta upp. Så att min blick var liksom, jag tittade upp, men jag såg ingen. Så jag var bara så här, jag började gråta också. Jag ska bara samla mig lite. Ja, i alla fall in på Ica. Och jag kommer ihåg att jag kände så i kö när jag stod där och skulle betala. Jag kände mig liksom trängd för att det var folk runt mig. Men samtidigt som jag visste att så här ska jag inte behöva känna. Jag hela tiden intalar mig själv. Jag har inte gjort något och jag ska fan klara det här. Jag ska inte låta det här förstöra för mig. Det här ska inte förstöra mitt liv. Jag ska kunna gå på affären. Jag ska kunna gå på shoppingcenter. Och sen det så känns det som att jag typ har tvingat mig själv att leva. Att göra alla de här sakerna fast pulsen har liksom varit hög. Det har varit jobbigt. Sen kom jag ihåg att jag gick och la mig somnade. Liksom. Jag var helt krasch. Och sov till morgon, och jag är lite så här som person, varje morgon så brukar jag vakna glad liksom. Så att mitt första var liksom att jag vaknade och sen typ en sekund senare så insåg jag, nej, det här är sant liksom. Så då började jag ju gråta igen, och den dagen var, kommer jag ihåg, tänkte väl mest att ja, nu ska jag välja ut några som jag ska prata med. Så det var mycket så jobbiga samtal den dagen, kommer jag ihåg, och jag låg i sängen förutom ute och promenera. Den dagen var jag inte att träna. Alla andra dagar har jag gått och tränat.
Av de samtal hon ringer den dagen så går ett till Radiosporten. Och då säger hon att hon misstänker sabotage.
Ja, det enda jag kan tänka är att det ska vara sabotage.
Varför skulle någon vilja sabotera för det på det här viset, tror du då?
Alltså, om jag tänker på det så är det ju för att jag ska till OS. För att jag är duktig. Jag kan verkligen inte tänka mig att någon ska vilja göra det här mot mig. För jag kan inte se någon vinning i det. Mer än att de saboterar hela mitt liv.
Jag fick ju faktiskt väldigt mycket kärlek. Det fick jag. Det var väldigt många som skrev till mig. Skickade hjärtan. Och Sen var det väl alltså mycket sånt elakt, men det var ju via internet. Men det var ju inga jag kände liksom. Men jag låg ju där ändå och läste det. Och jag vet, de sa åt mig, alltså min familj och sånt, läste inte. Men jag gjorde det ändå. Lite för att se vad folk tycker, tänker. När det blir en sån här grej i Sverige, när det är doping. På något sätt så fick jag en känsla av att folk kände liksom här att nu får vi kasta skit på den här personen. För att doping är så himla hemskt liksom. Alltså det var kommentarer om mitt utseende. Det var kommentarer om mitt könsorgan. Det var kommentarer om, du vet, hur ful jag var. Sen såklart, jag kan förstå att de dömer mig direkt. Eftersom att den information de får är ju den som kommer ut i media. Och i media står det liksom att jag är dopad. Liksom. Så är det. Det är positivt och labbet kan aldrig ha fel. Och sen allting det här också att hur alla bara tar avstånd för doping liksom. Det är typ det värsta som finns tydligen i Sverige. Så många har skrivit till mig att vi står med dig och kan vi hjälpa dig på något sätt så gör vi det, men i media måste vi ta avstånd. Och då blir det så här, då tar de ju ändå avstånd ifrån mig. Så samtidigt som jag förstår dem på sätt och vis, men samtidigt som jag står ju där ensam och alla tar avstånd från mig.
Nytt tungt besked kring OS-brottaren Jenny Fransson. I måndags avslöjades att hon testat positivt för den anabola steroiden metyltestosteron. På fredagskvällen kom beskedet att B-provet visade detsamma som A-provet.
När B-provet kom, det var nog den värsta dagen. Det var som då kom den största smällen. Jag grät bara jag tänkte en tanke.
Nu meddelar Svenska olympiska kommittén att Fransson straffas. Hon har blivit permanent borttagen från den svenska OS-truppen för Tokyo 2020 och finns inte längre med i SOKs stödprogram Topp och Talang.
Men har Jenny Fransson utsatts för ett sabotage? I den första intervjun med Radiosporten så är det sabotageteorin som hon tar upp, och det gör hon också med experterna inom svensk antidoping.
De tror att det i så fall ska komma i mig de senaste 5 dagarna. Jag själv var ju lite så här att jag hade ju varit i USA i december, så jag tänkte att kan det komma därifrån? Kan det vara någon där som har stoppat i? Min största konkurrent är från USA. Jag var den enda på lägret som var uttagen till OS, liksom både kvalat och uttagen. Så jag började så här få sådana spekulationer. Så jag frågade det, kan det ha hänt att jag har haft i mig det redan i december och sen är det bara 2 nanogram kvar? Hon sa att ja, det kan ha hänt, men då skulle du ha fått i en väldigt stor mängd och det borde du ha känt av. Så jag bara, jaha, men vad skulle jag då ha känt? Liksom. Och jag kom ihåg till och med sa så här, att vadå? Men kunde jag inte i alla fall fått en effekt då? Liksom? Alltså vet du vad, till och med det? Jag bara, så här, bara nej, alltså det här stämmer inte. Något är fel.
En vattenflaska som Jenny Fransson använde vid ett träningsläger kommer att utgöra en viktig pusselbit i utredningen kring hennes dopningsfall.
Alla vill veta hur Jenny Fransson fått i sig metyltestosteron. Har någon hällt i det i hennes flaska? Eller har hon kanske ätit en testosteronfylld köttbit? Alla kräver svar. Och hon som alltid får frågan är hon som alltid svarar att hon inte har en aning.
Men jag har ju spekulerat och försökt tänka, eftersom att jag fick ju veta att det ska vara 2 nanogram. Och när jag kollade så här, vad är nano ens? Det är liksom 9 nollor, 0,0000. Så jag kan inte ens förstå hur litet det är. Så började jag ju så här, tänka på shit. Jag började ju inse hur ofta jag liksom stoppar mina händer i munnen. Och började tänka, kan det ha varit från en skivstång när jag var på gymmet? Kan det vara att jag ätit något, att det innehållit det? Kan det vara att någon jag har brottats med, jag har haft det insmöjt på kroppen? Jag bara spekulerar, har någon lagt i min flaska? Alltså jag vet ju att jag inte har tagit det. Så att när folk i början skrev till mig, analysera allt. Och så sitter jag där hemma i min lägenhet och bara, analysera allt. Vadå analysera allt? Vart? Hur? Och sen liksom analysera allt. Ska jag då skicka in allt jag har hemma? Vad ska det kosta? 500 000? Alltså vet, och som de också sa, så är RF att ja, men vi kan analysera din flaska. Då tänker jag bara, ja, vad snällt. För att då får jag i alla fall veta om det har varit i min flaska. Sen så stoppar de ju det. Och sen säger de att ja, men om det är i den så är det ändå inget bevis. Nej, men då känner jag så här, okej, kanske inte för er, men för mig är det ju ett bevis. Då vet ju jag vart jag ska leta och då vet jag ju. Samtidigt som när man läser i reglerna så står det så att idrotten ansvarar för allt. Allt man har i sig, oavsett om någon annan stoppar i det eller om du äter. Eller... Och när jag läste det kände jag så här att är det här jag har skrivit under på? Att jag ska kunna bli behandlad så här dåligt för någonting jag inte har gjort. Alltså jag blir så här, shit, alltså, det visste jag inte.
Dopingkommissionens ordförande försvarar reglerna. Åke Andrén Sandberg säger att det krävs bevis för att en sabotageteori ska hålla. En gammal oövervakad vattenflaska duger inte.
Det är ju de reglerna som finns. Vi håller oss till de reglerna. Och om inte idrottspersonen kan tala om hur han eller hon har fått i sig, då följer vi de reglerna. Om man har fått i sig det på något konstigt sätt, då har vi vare sig möjligheter eller någon trovärdighet i att försöka utreda. Så vi kan inte ta någon ställning till det inte. Men en flaska som då har stått i veckotal utan någon har rört det, det kan ha hänt efteråt. Så det är precis som vilken annan domstol som helst, att det måste vara något konkret bevis, inte bara en spännande teori.
Men många vill ha en förklaring, såväl hennes kritiker som hennes försvarare. Vad gjorde Jenny Fransson under de 5 dagarna precis före testet? Vad stoppade hon i sig? Vad åt hon? Och hade hon tagit några kosttillskott?
Nej, det hade jag ju inte. Och jag var ju även hemma. Och eftersom jag hade träningsläger så åt vi ju på restaurang. Så man hade koll på allting jag åt. Jag var ju i brottarhallen, på gymmet, på restaurangen eller hemma. Jag kanske var förbi ICA någon gång, liksom affären. Kosttillskott är ändå, har jag alltid varit rädd för. Så jag vet, det enda allergitablett, typ en Alvedon kanske. Jag vet, jag till och med det brukar jag vara försiktig med, men om jag hade behövt så är det ju det. Resorb, liksom. Det känns så här, det kan inte finnas något i det.
Hur går tankarna kring att du eventuellt då skulle kunna ha fått i dig substansen via kroppsvätskor då?
Ja, men i så fall så tänker jag ju att det skulle vara när jag brottas med någon.
Nu är det hennes egna träningskamrater som frågas ut av Jenny Fransson. Hon har läst att metyltestosteron kan finnas i skönhetsprodukter. Så kanske finns svaret där.
För jag vet, jag frågar ju alla som är på lägret, så tänker jag måste ju fråga om någon har använt sådana här. För det är ganska populärt att använda så, här, så att fransar blir längre och ögonbryn blir tjockare. Och fråga så här, om någon har använt det. Och då var det liksom, nej, direkt så här, nej. Alltså du vet, folk blir lite rädda för när jag ställer frågor. För det var ju som att då trodde de att jag misstänkte dem för någonting. Och sen du vet, ju mer jag läser på om det här med metyltestosteron, så är det typ så här att det är väldigt ovanligt. Det finns typ inte i Sverige. Så jag blev så här, men vadå? Du vet, allt blir bara svårare och svårare ju mer jag får läsa om det. Liksom. Det är som att, nej, alltså, är de verkligen säkra på att det är metyltestosteron de har hittat börjar? Det är därför jag till slut blev så här besviken på mig själv. Att jag bara litat på labbet så mycket. Jag började säga, nej men alltså, jag har antagligen inte haft det i mig. Det är min nu. Alltså jag vill ha mer bevis på att jag ska ha haft det i mig. För jag tror faktiskt inte det, för jag vet inte vart det ska komma ifrån.
Först ut domen mot brottaren Jenny Fransson. Hon stängs av i 4 år efter att både A- och B-provet visat positivt resultat av anabola steroider. Domen kommer dock att överklagas.
Den 25 juni 2020 får Jenny Fransson sitt straff. Och överallt hon går så finns det människor som har läst, sett och hört om vad som har hänt. Det är svårt att missa nyheten om att Jenny Fransson är dömd för dopning.
Alltså bara typ i somras, en solig dag, och man ville gå förbi när det vid stranden, så var det liksom så här, åh nej, tänk om jag träffar någon jag känner. Så att vi har faktiskt varit mycket inte hemma. Liksom, vi har varit i vår stuga i Malmö. Det var jobbigt liksom att vara hemma och stöta på grannar som, du vet, de kommer och kramar mig och frågar hur jag mår och sånt, och det är också jobbigt. Att folk ska tycka synd om mig eller att liksom jag är den som har varit med om en, jag har blivit dopingavstängd. Alltså jag vill inte vara den personen. Och det konstigaste har nog varit om folk försöker att inte prata om det. Det har nog varit mest i så fall konstigt, för att allt är inte som vanligt. Det är det här som har hänt mig. Och det är den jag är idag. Och det vill jag, den personen vill jag inte vara.
Men hur bekant är du med Helsingborg? Hur många år har du bott där?
Alltså Helsingborg sedan 2017. Men jag har ju bott i Klippan sedan 2008. Ja. Och det är ju nära.
Så ja, man kan nästan säga att jag är skåning nu. Även om jag inte känner mig som det.
En skåning med norrländsk brytning?
Ja, precis. Jag kommer alltid vara en norrlänning.
Och vad är det som har fört dig runt då på de olika platserna?
Det är brottning. Överallt var jag har bott så är det ju på grund av brottning. Och det är väl lite tufft nu, för nu känns det som att ja, varför ska jag bo i Helsingborg nu? Lite så. Alltså jag säger ju att mitt liv är värdelöst nu, eller vad säger jag. Och jag vet, det var en kväll som jag sa det att jag kände på att alltså, mitt liv alltså, är skit, kände jag bara. Så jag vet, min sambo sa så, men du har ju ändå hittat grejer nu som du tycker är roligt. Och du har ju börjat virka och så. Och jag kommer ihåg att jag bara ställde mig upp och skrek, virka? Men jag vill ju mycket hellre vara på brottamattan. Jag skiter väl i att virka, jag skiter väl i att promenera. Alltså, vet, det bara kommer så här, vet, det är klart att jag hittar grejer, men egentligen vill jag ju brottas. Liksom. Men jag kände så här, jag är ledsen nu. Jag mår inte så bra. Jag går igenom det här nu. Och jag måste få göra det. Jag ligger på gymmet och kört bänkpress och gråtit samtidigt. Liksom. Men jag känner så här, ja, alltså jag är ledsen nu, men jag ska ändå göra det här.
Hon får inte brottas längre. Hon är dömd och utkastad. Men hon har bestämt sig för att överleva och att inte förlora sig själv.
Jag har ju varit väldigt noga med att ta hand om mig själv. Från första dagen har jag varit jättenoga. Okej, jag ska äta bra nu. Jag ska sova bra. Jag ska träffa folk. Och jag ska vara ute i naturen. Så det har ju varit mitt år. Liksom, när folk andra har så här, men vad ska du göra nu? Ska du inte bara plugga nu? Och det är så här, nej, just nu ska jag försöka ta hand om mig själv. Liksom. Äta, sova, gå och träna. För jag vet att jag mår bra av det. En sak som också är så sjuk som... Nej, alltså i livet, innan i livet, när det var jobbigt vissa stunder, där har jag haft så här att, men jag har ju alltid brottningen, men nu har jag inte brottningen, men nu har jag ju istället gått över, jag vågar knappt säga det för jag är rädd att det ska tas ifrån mig, men jag har träningen.
Hon är en av väldigt få svenska OS-medaljörer som testat positivt för dopning. Det är andra länder som haft fler fall och svenskars kritik mot dopade är ofta skarp. Positiva test ska leda till långa straff och inga bortförklaringar håller. Så har också Jenny Fransson tänkt, fram till att hon hamnade där själv.
Ja, alltså vad jag har lärt mig, jag har ju blivit mycket ödmjukare. Jag är väldigt noga nu med att inte döma andra. Och jag är ganska noga med att säga när jag pratar med folk också när de börjar döma andra. Jag bara, ja men vi vet inte allt. Jag har fått upp en sån. Samtidigt som jag innan har jag alltid varit så här. Ja men du vet, ja men det är klart att de har tagit, om det nu är att de får ett positivt svar. Men jag, nu när jag sitter i den här sitsen, jag vet ju att nu man kan bli oskyldig för doping. Man kan få ett positivt prov utan att man har tagit någon doping. Så jag kan inte döma andra nu.
Om du vänder lite grann på det, vad är det som gör att folk ska tro just på dig?
Ja, det är svårt. Alltså jag vet, när jag brukar diskutera med folk, bland min sambo, så vet jag brukar säga så här. Om jag säger att det är så är det så. För jag kan bli så frustrerad. Jag vet inte, jag är som person. Säger jag att det är så är det så. Men alltså, jag vill inte sitta här och berätta vilken ängel jag är eller något sånt här. För att det känns också så himla fel. Och sen ska folk då få sitta och välja om, jo men jag tror henne. Eller, nej jag tror inte. Alltså, jag blir så här, det är en sån slags frustration där jag känner att jag vill inte sitta här och försöka övertyga folk. Alltså folket kan inte göra så mycket, men jag är sjukt besviken på de som har dömt mig. För att jag anser att de inte har gjort någon utredning som, så att de ska kunna stänga av mig från mitt liv. De har stängt av mig 4 år, de har stoppat all min inkomst och hela mitt liv. Det känns som att det måste krävas mer för att man ska göra det.
Litar ni inte på att Sverige kan hantera dopningstester?
Jag kan ju inte lita på det nu när jag själv har blivit utsatt för det här. Jag har alltid litat på det, såklart. Men nu vet jag att jag inte kan lita på det. Så alltså, jag har inget förtroende för svensk antidoping alls.
Jenny Fransson vägrar att stå kvar på listan över dopningsfall. Hon gör vad hon kan för att rentvå sitt namn. Med hjälp av fysikprofessorn Mats Larsson så överklagar hon sin dopningsdom. De anklagar Huddinge-laboratoriet för att ha hanterat provet fel. De misstänker att det blivit ett så kallat falskt positivt test. Mats Larsson menar att temperaturskillnaden i transporten och kemiskt brus kan ha påverkat resultatet och att labbet är i behov av modernisering och att beslutsfattarna inte tillräckligt satt sig in i de mest komplicerade detaljerna. Men dopingkommissionens ordförande och fallets åklagare håller inte med om att det är kunskap och kompetens som saknas.
Ja, då kan jag börja med att säga att jag tror inte faktiskt att han har det heller. Det är inte alls hans expertområde. Och vad gäller vetenskapliga så har vi ju mycket vetenskaplig kompetens hos oss. Vi får ju regelbundet testningar utav det vi gör. Eller inte vi, utan laboratoriet som är i och för sig självständigt från oss också. De får ju hela tiden testsubstanser som de ska identifiera under en viss tid. Så de uppfyller kraven med väl råge. Och vi följer precis det som WADA har skrivit. Sen har Mats Larsson tydligen tolkat det på ett lite annorlunda sätt. Så vad det gäller vår kunskap eller laboratorisk kunskap så ser jag den att det är precis vad som behövs. Och den är inte ett dyft bättre på andra ställen, utan vi håller den standarden som det ska vara.
Det är allvarliga anklagelser som Jenny Fransson och hennes ombud riktar mot svenskt antidopningsarbete. Men alla svenska OS-hopp blir ju regelbundet testade och det görs tusentals tester per år. Om laboratoriet skulle hantera dopningsproverna så förödande fel, då borde väl fler prov visa positivt. Fler än bara Jenny Fransson borde väl felaktigt anklagas och fällas för dopning.
Men det är bara du. Varför skulle det blivit fel just med ditt test?
Men alltså det är ju större risk att det blir ett fel på många tusen än att det ska bli 100 fel på många tusen. Förstår du? Även om de är väldigt precisa. Men att det kommer ett fel, det känns som att det är ju egentligen inget konstigt. Jag vet ju andra prover man tar, alltså det blir ju fel. Och så får man ta om. Men ändå, de bara litar fullt och helt på det här.
Dopningsdomen mot brottaren Jenny Fransson står fast. Riksidrottsnämnden avslår hennes överklagan och hon är därmed avstängd från idrotten i 4 år. Själv har hon hela tiden hävdat att hon är oskyldig och hoppades kunna bevisa det. Men Riksidrottsnämnden menar att det inte har styrkts att det förekommit oegentligheter i analysen av hennes prov, säger Bo Bengtsson, vice ordförande i Riksidrottsnämnden.
Nej, det kan vi inte säga att vi har sett här.
Överklagan avslås. Jenny Fransson kallar det för ett justitiemord.
Samtidigt som det finns människor ute som tycker att jag ska gå igenom det här. Till exempel dopingkommissionen som liksom de tycker jag ska ha 4 års straff. Det är det värsta straffen idrottare kan få. Och det ska alltså jag få. Det är ett justitiemord för mig.
Dopingkommissionens Åke Andrén Sandberg säger att utredningen är väldigt tillfredsställande och att han är nöjd med hanteringen av fallet Jenny Fransson.
Jag är ju nöjd om alla de som har dopat sig åker fast. Min uppgift i det här sammanhanget så är det att vara åklagare i den här dopingdomstolen. Och jag vill naturligtvis göra ett så bra arbete som möjligt på min åklagarsida. Och sedan så är det domarna som bestämmer det. Och precis som domare i fotboll och handboll så får man ju ta deras svar för det rätta ju. Jag är egentligen mest nöjd med att när fallet är avslutat att vi kan lägga det till handlingarna.
Men det går att säga att du är nöjd med hanteringen av ärendet så här långt, eller?
Ja, jag tycker att vår del av ärendet har skötts väldigt bra.
Det är ju inte deras fel att det här har hänt. Men jag tycker att hur de har hanterat det är deras fel. Alltså de har inte behandlat mig som en människa. När jag suttit på möten har de inte ställt en enda fråga till mig. Men de ska döma mig. Men de har inte en fråga till mig.
Fallet Jenny Fransson har väckt nya frågor kring Sveriges antidopningsarbete. Hon hade inte testats en enda gång mellan VM-silvret i september och den där dagen i januari.
Jag tänkte så efter VM, man får göra direkt efter VM, man får gå från matchen och göra test. Men så tänkte jag så att nu kommer de komma nu, för nu har jag ju liksom kvalat till OS, jag har tagit en VM-medalj. Så jag var helt inställd på att nu kommer de. Så jag kom och jag var helt så här, som ett ljus vid varje morgon, för jag tänkte nu kommer de. Så jag kommer ihåg, jag tyckte det var konstigt att de inte kom också. Men det är ju inte jag som bestämmer när de ska komma, det är ju de. Så att, och där har ju också blivit ett litet straff till mig. Hade de kommit i december och det hade visat negativt, och så kommer januari positivt, då vet jag ju inte mellan den perioden. Men nu är det ju istället så här att ja, nu kan hon ha tagit hur länge som helst. Liksom, att det blir såna spekulationer.
Hur är det möjligt att en OS-uttagen världsstjärna inte testas? Vad säger det om Sverige och kampen mot dopning bland våra egna? Hur kan en hel årstid få passera utan att ett medaljhopp har behövt lämna ett enda prov?
Det är väldigt lätt att säga. Det beror på att vi har för lite resurser. Vi skulle vilja testa våra elitidrottsmän mycket oftare, men vi har ungefär 3500 tester per år, och de ska räcka både till elitidrottsmännen, de ska räcka till division 1 fotbollsspelarna och bandyspelare, handbollsspelare, och vi har inte resurser helt enkelt, men det hade varit mycket önskvärt.
Det sista hoppet för Jenny Fransson är nu idrottens internationella skiljedomstol CAS. Hon har tidigare sagt att hon kommer att överklaga. Men det är inte alls säkert att hon kommer att kunna ta sitt fall till CAS.
Det kommer kosta minst 200 000. Inga pengar jag har och inga pengar jag riktigt känner att jag vill lägga heller. Men det finns så att man kan söka hjälp från CAS. Liksom. Så att det känner jag, det är min sista väg. Den vägen... Annars är det slut här. Och det känns jättejobbigt att det är slut här.
Vad som ska hända i Jenny Franssons framtid har aldrig varit så oklart. Hon hoppas att på något sätt få rätt och bli fri. Men det är allt mindre som talar för att det är så det kommer bli.
Det är 39 månader kvar på mitt straff. Jag känner bara att jag vill kunna gå till brottningen. Alltså nu, jag vill inte ens drömma om att jag ska... var i landslaget. Alltså, jag vill kunna gå till brottningen och träna ett brottningspass. Alltså, jag vill kunna ta dit mina barn i framtiden. Alltså, sådana grejer nu som är mycket viktigare för mig. Att jag vill kunna dela med mig av min kunskap. Jag får inte det. Ens det. Om det är något jag är bra på så är brottning. Det är det jag är riktigt bra på. Och så känner jag, ska det bara slängas bort nu? Jag har inte riktigt vågat gå över och vara den nya Jenny, om man säger. För då är det som att då lämnar jag ju det bakom mig. Så på något sätt vill jag ju ändå vara den jag vill vara. Alltså den jag är.
Det är en plats i Helsingborg som hon inte besöker. Brottningslokalen där Jenny Fransson inte längre får brottas.
Jag har känt så här att någon gång kanske jag får gå upp där. Liksom. Och samtidigt som jag är rädd, liksom, jag kommer bara bryta ihop. Alltså jag har ju många gånger spelat upp i mitt huvud, tänk om jag skulle få brottas ett pass. Liksom. Jag kommer bara ligga och gråta. Liksom. Så känns det typ av lycka. Samtidigt av liksom, behandlingen jag varit med om och vad som kan hända. Alltså, det jag varit med om de här senaste 9 månaderna, alltså det är nog ett sår som jag kommer ha liksom, under livet.
Dokumentären är inte riktigt slut, för Jenny Franssons liv har mitt i allting tagit ytterligare en vändning.
Vi har blivit familjehem, jag och min sambo. Och det är någonting vi har velat göra innan, men brottningen har tagit min tid. Så det var ju lite så, jag kände så efter allt det här hände, att först var det så här, nej men nu kan jag inte göra det, för nu är jag ju dömd för det här och ingen kommer vilja att jag ska göra det här. Men kände att nej, den här drömmen ska inte också bli krossad på grund av det här. Så vi gick vidare med det, och i somras så flyttade en liten pojke in till oss. Men det som jag säger till alla, att det finns inget som känns så naturligt som att ta hand om ett barn. Jag ska inte säga att det är lätt. Det är kanske dumt att säga att det är lätt, men det är självklart och det är naturligt. Och jag var mycket tröttare när jag var elitidrottare. Jag var mycket slitnare. Jag var... Du vet, när folk, är du inte trött? Nej, nej. Jag var trött när jag var elitidrottare. Nu är jag inte trött, jag är pigg. Så att, Elitidrotten har gjort mig hård. Så faktiskt, jag har glädje i livet. Även om jag har mycket sorg också.
Ni har hört ett avsnitt av Radiosporten dokumentär. Intervjuerna med Jenny Fransson gjordes av Mats Fagerström under hösten 2020. Och producent för dokumentären är jag, Alexander Lundholm. Fler avsnitt av Radiosporten dokumentär finns i appen Sveriges Radio Play.